Hej och välkomna till Medberoendeklinikens podcast. Ytterligare ett avsnitt efter ett ganska långt sommaruppehåll här. Jag och Erik tänkte idag samtala lite om delar ur medberoendet. Först tänkte jag att vi ska prata om medberoendet som rubrik, men det är det inte, utan det är delar av det som vi kommer att ta upp lite idag. Vilken del kan vi börja med, Erik?
Ska vi börja med sjukdomsinsikten eller ska vi prata mer om hur det ter sig?
Ja, vi kan börja med sjukdomsinsikten och gå den vägen.
Ja.
Men många har den här synsättet att jag vill bli rätt eller jag vill bli frisk eller jag vill bli...
Ja.
Jag strävar efter någon slags perfektionstänk.
Ja.
Och kanske även om man är medveten om att det är inte sant eller rätt. Så det är lätt att vi gör det.
Perfektion, prestation.
Ja. Och att det är liksom, det är det vi har att navigera efter i brist på oss själva.
Jo.
Och så pratade jag om ett samtal som jag hade idag med en person som uttryckte det. Jag kände det väldigt tydligt och sen uttryckte hon det att hon vill inte. Hon vill inte liksom bli bättre eller frisk eller göra den här resan. Hon vill inte gå i terapi. Hon vill inte ha samtal. Men hon måste.
Mm.
Och det vi kom fram till efter en stund, det är också det här att ta hjälp eller göra det här, det är liksom, det blir så tydligt för henne att hon sviker den här lojaliteten mot det som hon har förbundit sig till som barn.
Ja, överenskommelsen.
Så att det är en känsla av att hon gör ett någonting väldigt förbjudet, ett lagbrott.
Mm. Jo, i systemet så har vi ju ett avtal, ett kontrakt. Hur min roll ser ut. Vad gör jag i det här då?
Ja. Och det här uppfattar ju ett litet barn. För det är då kontraktet skrivs. Det uppfattar ett litet barn.
Jo,
extremt tidigt.
Och börjar man bryta mönstret, då blir man ju en kontrakt. Då blir det ju kontraktsbrott med systemet. Mot systemet. Mm. Och alla som är med där. Och de behöver inte ens vara närvarande eller medvetna om det. Det sker ju i mig. Men det kan även ske i familjen. Eller ja, beroende på vilket system jag är med i.
Mm.
För det ses ju inte alltid med blida ögon i familjen till exempel. Att man börjar göra de här ändringarna. För då blottlägger man ju. Man blir som en... Ja, man blottlägger hur det har varit. Och det kanske inte är så populärt alla gånger.
Ja, och man sviker det system som vi nu har som i någon mån fungerar.
Ja, visst. Ja, det är ju vad vi har i alla fall.
Ja.
Och tillgå.
Och det här, det är ju det som blir sjukdomsinsikt.
Alltså,
när hon såg det här klart för sig så var det som att hon kunde landa i någonting. Hon ägde sin problematik betydligt mer.
Ja.
Istället för att vara offer för den.
Nej, det blir ju definitionen på sjukdomsinsikt. Att jag tar ansvar för min situation och
ja. Och den ser jag som väldigt betydande och viktig. Att det är väldigt mycket det handlar om. Snarare än att vara sjuk eller vara frisk eller vara tillfrisknande. Att ha sjukdomsinsikt, då är jag närvarande. Då är jag i kontakt med det som jag ska vara kontakt med.
Ja, men och det är ju det som är tillfrisknande.
Ja. Alltså,
det är på väg.
Och jag har en relation till det som jag står inför.
Ja. Det är inte jättekomplicerat så.
Nej. En annan del som jag tänker som vi pratar om är så väldigt ofta förekommande och viktig, det är att en längtan av att vilja bli räddad.
Mm.
det också är en del i att man vill inte liksom få sjukdomsinsikt.
Nej.
För att jag vill bli räddad.
Ja, att inte behöva ta ansvar. Inte behöva fatta beslut.
Och för att inte det bara ska bli en negativ klang över det, så är ju det att som liten så mitt enda hopp, det var ju liksom att mamma, pappa, min omgivning skulle se mig, uppfatta mig, möta mig. Så att mitt enda hopp, det är ju liksom att bli räddad.
Ja, ja, visst.
Och som vuxen så projicerar jag det då på en partner eller någonting.
Jo.
Längtan efter att någon annan ska göra det jag behöver göra.
Jo visst, och det är ju jobbigt att inse att det är som ett beslut man har tagit eller gör. Att jag avsäger mig makten över att bestämma över mitt öde.
Mm.
Eller min framgång, välgång. Det blir någon annans ansvar, för jag har ju fullt upp med att ta ansvar för alla andra eller andra personer eller saker eller.
Ja. Och så ser jag det här ögonblicket när jag inser det här och jag måste överge tanken på att det är någon eller något som ska rädda mig.
Ja.
Och att jag ska göra det själv. Alltså det blir en väldig sorg i det.
Ja, det är det.
Att jag har ju gått och liksom haft den här drömmen om någonting hela mitt liv. Och så ska jag släppa det bara.
Ja.
Så det är ju otroligt smärtsamt, sorgligt,
förvirrande. Och lite skamfyllt också att måste erkänna det. Att man har gått i en villfarelse. Så klok som jag är.
Ja. Ja,
men det handlar inte om att vara klok, det handlar ju om att det här är ju en oförmåga.
Ja, ja verkligen. Och det måste vi verkligen betona. Det har ingenting med kunskap, kompetens, smarthet eller något.
Nej.
Det är verkligen en överlevnads
strategi.
Ja, en överlevnads strategi som står så fast i vägen så att jag kan inte fälla den muren. Den står där så stadigt. Jag har inget.
Ja, nej, precis. Man vet ju inget annat, så det är inget konstigt.
Mm.
Det är ju liksom verkligheten och sanningen.
Mm.
Hur konstigt den är. Så är det ju vad man vet.
Ja.
Och det är det som hör till systemtraumat. Eller till systemet. För det är den verklighet vi har fått liksom presenterad för oss.
Mm.
Och som vi kan förhålla oss till. För det är ju vårat värde. Vad vi liksom kan leverera.
Mm.
Inte det vi är utan det vi gör.
Ja, att man objektifierar sig själv. Man ser sig själv som en fysisk varelse.
Ja. Ja, ett objekt är man ju per automatik. Om man inte har något värde i sig själv.
Mm.
Och då är det ju det man kan bidra med i prestationen. Vad kan jag åstadkomma?
Mm. Och också.
Så det inte finns intimitet och ja, då kommer ju det andra så att säga, det vi gör med tvång.
Mm. Och som vuxen hamnar man i situationer där man blir objektifierad av just den anledningen att man förmår inte att vara helt ärlig. Utan man blir det man gör.
Ja.
Och samtidigt som man gör det så är det smärtsamt att bli objektifierad.
Ja, man blir ju, det är ju väldigt ett ensamt land att vara i.
Mm. Och ett utsatt land.
Ja.
Ett objekt kan försvinna.
Ja.
Kan bli avvisat.
Ja.
Och det är egentligen inte så mycket det att man blir objektifierad eller ser med de glasögonen på livet. Utan det är att man inte blir sedd som är smärtan.
Ja.
Att ja. När jag ser att jag är objektifierad eller att jag objektifierar, så är det just att jag liksom inte förmår att uppfatta helheten. Och det är det som är smärtan.
Ja.
Och det här är väl kanske mer kännbart tydligt för kvinnor många gånger, att känna sig objektifierade och objektifiera sig själva.
Ja, kanske det.
Och att man ofta gör det då såklart också med sin omgivning.
Ja.
Men som det alltid är sjukdomen, så är det svårare att se vad man själv gör.
Ja.
Det är, det är den stora skadan.
Ja, vi har ingen självinsikt, för att det kan man ju inte ha i det. Så att, för att det faller ju på sin egen orimlighet. Alltså, självinsikt, det krävs ju helt andra saker.
Mm.
Då ska du ha blivit sedd och speglad och bekräftad.
Mm.
Och i avsaknad av det så blir det ju, då blir det ju objektifiering istället. Och det blir sån, ett väldigt vingligt bygge då vi ska bygga självförtroende utan egentlig riktig självinsikt.
Mm.
Det kan ju bli hur knasigt som helst. Och så måste vi, då måste vi ha regler och dogmer istället för att lita till min egen kraft, så att säga.
Ja. Jag tänkte vidare på den här med att vi i medberoendet eller i vårt dåliga tillstånd, så att vi lever med stress, en oro, en ångest, att vi är otrygga i någon form.
Mm.
Och att det är, många definierar det som att jag vet inte riktigt vem jag är. Och att det kan liksom bli ett tydligt drag att man söker efter sig själv, eller man undrar vem man är egentligen och sådär. Men jag ser det mer som att vi inte vet var vi är någonstans. Och att det är det som är den största stressande faktorn. Att vi behöver veta var vi är innan vi kan börja se vem vi är.
Ja.
Och för att beskriva det, hur man gör det för att veta var man är, behöver vi liksom, vi behöver tre punkter för att uppfatta var vi befinner oss.
Ja, tre fixpunkter.
Tre fixpunkter. En GPS behöver tre satelliter för att kunna se på det. En pall behöver tre ben för att kunna stå.
Mm.
Vi behöver alltid tre för att kunna uppfatta. Minst tre för att kunna uppfatta.
Mm. Mm.
Och i det här så behöver, om rent faktiskt hur det blir, så behöver, för att jag ska uppfatta vad jag är, så behöver jag vara fullkomligt ärlig med vad jag uttrycker. Och att jag uttrycker det jag behöver uttrycka, att jag är det jag är. Och att det är det som jag säger, och att det är sant. Till en person som kan möta det och är det tillbaka. Då är vi två personer. Och sen så behöver du den tredje punkten som man kan definiera som Gud eller verkligheten eller helheten eller vad man vill.
Mm.
Men verkligheten ur det perspektivet att det är principer för hur allting hänger samman. Så att det finns någonting att förhålla sig till som är på riktigt.
Mm.
Har vi de tre, och jag använder mig ordet Gud för att det är så jag ser på det. Har man det, har jag och du och Gud, så har jag de tre punkterna. Och då vet jag var jag befinner mig. Och då blir jag liksom trygg i var jag är någonstans. Och då kan jag börja uppfatta vem jag är. Det är faktiskt först då som jag kan uppfatta riktigt vem jag är.
Mm.
Och det är ett sätt man säger också att vem är jag? Alltså det är här jag är. Vi måste börja där. Vi måste utgå ifrån det. Det här blir så tydligt också när vi har behandlingsgrupperna. Att först är det jätteskrämmande och läskigt och ja, väldigt stressande att sätta sig i gruppen ofta. Helst skulle jag vilja säga att det ska vara det, för att det är då det verkligen behövs. Men så småningom så hittar man sin plats där, och då är man där.
Mm.
Och då träder sakta liksom vem jag är, kommer fram mer och mer, tydligare och tydligare.
Ja, och man är ju inte först med att upptäcka det heller.
Nej.
Man är ju tvåa på den bollen. Men det är det vi ska ha gruppen till, att få spegling så vi kan bli bekräftade i vem är jag.
Mm.
Det får jag veta av gruppen.
Ja.
Och det är det som är, det är där den stora gåvan i gruppen består, att vi får det av gruppen.
Ja. Ja, det är verkligen den magiska gåvan.
Mm. Så ja. Utan gruppen, det är inte lätt att åstadkomma det här utan att vara med i en grupp på ett eller annat sätt som ärligt kan spegla och guida mig utifrån mig. Inte utifrån en massa regler eller sånt.
Nej.
För de reglerna har vi ju bara som stöd i början för att liksom inte, ja, för att överhuvudtaget komma till sammanhang.
Ja.
Men sen är det ju det, sen är det gruppen som styr egentligen helt och hållet.
Mm.
Men en följsam terapeut kan ju få det att lira väldigt snyggt.
Ja.
Underlätta mötena.
Ja, en frisk grupp, den leder sig själv verkligen.
Ja, mer eller mindre.
Mm. Det är bara små
styrningar. Jo, precis.
Och det är också den häftiga effekten i det här. Att man upptäcker plötsligt att man har makten om sitt liv, om sitt sammanhang.
Ja. Ja, och det är bara jag som har det.
Ja.
Egentligen.
Och jag sviker ingen när jag tar min makt om mitt liv.
Tvärtom. Du bidrar ju.
Exakt. Men systemtraumat säger att jag sviker.
Ja, precis. Du bryter ju kontraktet, som sagt. Mm. Det är inte populärt.
Ja.
Mm.
Vad ska vi säga? Ska vi säga någonting mer om... Vi ska säga det, att vi har våra behandlingsprogram. Vi har ungefär den sista helgen i varje månad, så är det en helgintensiv eller medberoende workshop, vilket man vill, som man kan anmäla sig på. Och det är internatform, så vi bor på en gård strax utanför Stockholm. Och det är bara att söka. Det man gör är att man ringer eller skriver och gör en intresseanmälan, och sen har vi ett kortare samtal så att det blir, känns klart och tydligt vad det är för någonting, och att man är redo och att det är det man behöver och att det känns okej. Och finns det plats så är man välkommen.
Mm. Lite samtal i förväg är ju inte fel.
Ja, ibland, precis. Ibland kanske det behövs. Kanske behövs flera samtal också. Det är olika. Det är bra att verkligen vara liksom redo när man går in i gruppen. Så att man ger precis det man behöver.
Mm.
Grupperna, det är både män och kvinnor. Och det har vi när vi har den här internatformen flera dagar, då har vi det. För då går det bra. För att det släpper ganska snabbt om det är någon laddning med det. Ja, så det går bra.
Ja, vi är ju två terapeuter närvarande också som...
Ja, precis.
Som kan fånga upp om det liksom... För det där märker man inte själv heller först.
Nej. och man allting är väldigt, jag höll på att säga strikt, men det kanske är fel ord, men att det man har eget rum och man sitter inte och hänger med varandra och det finns ingen alkohol och det finns liksom ingenting sånt, utan man är i gruppen hela dagen, man är i process och vi äter lunch tillsammans. Vi är ganska mycket tillsammans, men det är liksom inom ramen för de principer som hela tillfrisknandet ser ut.
Mm.
Och på kvällen så har man en kvällsdelning utan terapeut, bara klienter. Och efter det så går man och lägger sig, då är man helt slut. Eventuellt att man skriver lite, eller många skriver, kanske får en övning, vi delar ut övningar också.
Mm.
Eller bara skriver för sin egen skull.
Mm.
Så att allting sker på ens egna premisser. Alltså man gör det man behöver för att det ska bli bra.
Mm. Ja.
Ja. Är det något mer vi ska tillägga?
Inte som jag kommer ihåg nu i alla fall.
Datum behöver vi inte säga, för det är...
Nej,
den här podden kommer finnas hela tiden, så att säga.
Ja. Alla datum finns ju på hemsidan.
Mm.
Och på Instagram också.
Ja, precis. Och ring och fråga. Skriv och fråga.
Ja.
Vad det än må vara. Det behöver inte handla om det. Helgen.
Nej, precis.
Ja, men det kan jag säga någonting om, också någonting kort om. För att det är många som tycker att många av våra klienter är ju själva ofta väldigt kunniga eller jobbar med det här i någon form. Att hjälpa människor. Och tycker att ja, men jag kan så mycket så att det räcker ju med en helg. Så är jag tillbaka på banan så funkar det sen igen. Och det finns många sätt att beskriva det här på, men ett ganska kort och konkret sätt, det är det rent kliniska, att är vi i ett medberoende tillstånd där vi liksom förlorar oss själva, eller är förlorade, kanske ett bättre begrepp, så är det att vi har förlorat den faktiska kontakten med oss själva, i oss själva. Och att vi behöver bygga upp ett nya synapser som kopplar i hjärnan. Så att det kopplar till oss själva.
Ja, det är väl det som är själva processen egentligen.
Ja, alltså det är ett fysiskt läkande.
Men det vi upplever själv, det är ju att saker och ting landar och kom på plats. Och vi pratar ju om att en sorgeprocess till exempel tar ju ett år i alla fall. Man ska gå igenom alla högtider och helgdagar och ja.
Mm. Mm, just det.
Så det är mycket praktiskt också, men det är, som sagt var, det kliniska har ju också en roll.
Ja. Och att vi måste bygga de här nya kopplingarna, synapserna.
Ja.
Och det tar, som vi ser, så tar det 2 år. Då, första året är ett fokus på just medberoendet, liksom mycket beteende och reparera saker som har hänt och saker som händer, för att år 2 mer ha fokus på liksom det själva systemtraumatiska tillståndet som är mer själsligt än faktiskt.
Ja.
Så den läkningsprocessen, den tar den tiden.
Ja.
Och det betyder inte heller sen att efter 2 år så är man frisk, utan det är just det där, då är man kanske så pass i bra relation med sig själv att jag kan stå på egna ben och skapa bra relationer som jag har en värdefull mening av.
Ja. Det är ju det, vi blir ju den rätta versionen av oss själv. Vi blir ju ingen annan. Utan vi får full tillgång till oss själva. Och våran, det vi kan åstadkomma.
Ja. Ja, verkligen. Alltså vi ska inte bli någonting annat.
Nej.
Oss själva vi ska bli.
Ja, den bästa tänkbara versionen.
Och då säger du också någonting att som är jätteviktigt, att allting som vi behöver finns i oss.
Ja, visst.
Det är just den här kopplingen, synapskopplingen som behöver komma till.
Mm.
Så att vi får den här kommunikationen, relationen till alla våra delar.
Tillgången till oss själva.
Mm. Ja, det tycker jag avrundar det här avsnittet jättebra.
Mm.
Väl mätt igen.
Mm. Tack för idag.
Tack för idag. Hej.
Hej.